precis. Hjorten är typ våra grannar, känner
ja.
Jag.
Ja.
Alla heter Harry, har vi bestämt oss. Så det är typ, åh nej, Harry har kommit in i trädgården igen. Vi får ut honom nu. Det är så, någonting så typ enkelt. Att bara vara i nuet med en kompis och njuta av dagen och sällskapet och bara vara.
Mm.
Det tycker jag är meningen med livet. Jag försöker sjunga när jag har konserter på maoriska så mycket jag kan.
Ja, du gör det?
Ja, åtminstone en låt, ofta typ extra nummer eller någonting.
Ja.
Och det blir att jag kopplar tillbaka till den lilla maoriska flickan i mig. Mm. Som är en viktig del av mig själv.
Mm. Välkommen till podden Livet och läsningen med Ulla och en gäst. Det är jag, Ulla Solsmo, som intervjuar olika personer om sin läsning. Vart den har fått dem att hamna i livet. Men livet styr en hel del själv också. Är du en sån som läser baksidestexten på tandkrämstuben? Eller är det vägskyltar? Eller kanske de tunga, tjocka tegelstensromanerna som är din grej? Kom med så ser vi vart vi hamnar. Välkommen! Idag har jag glädjen att få presentera Edith Barlow. Hon är operasångerska, skådespelare och låtskrivare bland annat. Och hon jobbar också på Sävstaholms slott. Edith kom till Sverige för 10 år sedan från Australien och är nu mer bosatt i Brevens bruk. Vi kommer att få höra vad Edith tycker är en perfekt bok. Och här kommer Edith. Hej Edith!
Hej Ulla!
Vad roligt att du vill vara med i den här podden.
Jag känner mig väldigt hedrad. Tack att du frågade mig.
Ja, självklart. Skulle du vilja säga några ord om dig själv?
Ja, vem är jag? Det är typ eviga frågan. Men jag har bott här i Sverige i många år nu, över 10 år. Men jag kommer ursprungligen från Australien. Så det är därför jag har lite, eller väldigt tydlig dialekt. Att många frågar mig direkt var jag kommer ifrån. Fast nu har det blivit mer att barn frågar mig vilken småby jag kommer från i Sverige.
Du har en vacker dialekt.
Oh, men tack ska du ha, jag försöker.
Får vi kalla det för dialekt?
Ja, eller brytning, ja. Ja, jag är från Australien ursprungligen, men min pappa är från Nya Zeeland. Och han är maorisk, så jag känner att det är en väldigt stor del av min identitet.
Mm.
Jag ser maorisk ut och jag har en stark koppling till den del av mig. Men min mamma är från Australien, och så jag är en blandad kompott. Som många i världen nu. Det är också intressant. Och sen har jag inte bott i Australien de senaste 20 år. Har jag varit på resande fot. Så det är också någonting som påverkar en väldigt mycket.
Ja. Vill du säga någonting om det också?
Ja, jag lämnade Australien när jag var i runt 21. Jag jobbade som sångerska i många år, och i musikaler och olika sammanhang, och bakgrundssångare har jag varit, och jag bodde först lite i Asien, och sen flyttade jag till Italien ett tag och sen till London. Jag bodde i Mellanöstern lite och lite i Frankrike också, och jobbat som operasångerska och musikalartist och popartist och alla möjliga genrer och sånt. Så det,
du har hunnit med massor.
Ja, det, ibland känns det så, ibland känner jag att det är så mycket mer jag vill göra. Så det, får hoppas få många mer år att kunna leva och musicera och vara i världen och skapa, vara kreativ.
Ja, ja, du har många år framför dig.
Hoppas det.
Ja, verkligen. Och sen har du hamnat här.
Ja,
ute på landet i Brevens bruk.
Ja, exakt. Och det, jag är storstadstjej, jag kommer från Melbourne.
Ja.
Så jag,
hur många bor där?
Det är 3 miljoner när jag växte upp, men nu är det mer som 5 miljoner. Så det har vuxit rejält, men ändå var det väldigt stor stad i Australien på den tiden. Och sen har jag bott i andra stora städer, jag bodde i London i nästan 10 år. Och det har påverkat mig väldigt mycket. Så att komma till breven och den tystnad som finns här, det var svårt i början att vänja mig till. Men nu tycker jag det ger plats för min själ att kunna breda ut sig och att jag är mycket mer i min skapande själ än jag kanske var när jag var yngre. Så det känns bra. Och jag har familj nu med en väldigt snygg svensk man. Så det
och det var han som tog det hit förstås, eller?
Ja, det var lite så. Eller det var helt och hållet så. Och nu har vi 2 barn och jag har 2 väldigt vackra bonusbarn. Så vi är en stor, väldigt modern familj, tänker jag.
Med
många som tillhör vår lilla stam. Så det känns jättekul. Och jag gillar att mina barn kan växa upp på landet och i den här oerhört vacker miljö.
Ja, det är otroligt vackert här.
Ja.
Det är ju en väldigt fin kväll här.
Ja, det är det. Det har varit väldigt varmt
fruktträd
idag.
Fruktträd och åkrarna utanför och hjortarna som går där.
Ja, precis. Hjortarna är typ våra grannar, känner jag.
Ja.
Alla heter Harry, har vi bestämt oss. Så det är till, åh nej, Harry har kommit in i trädgården igen. Vi får ut honom nu.
Ja, det är
men
bra.
Det är roligt.
Då behöver man inte blanda ihop dem.
Nej, exakt. Nej. Inte för att mjuka någon. Men breven är också en väldigt sällsyn miljö. Även här i Sverige, tror jag.
Ja, är inte att, det en kulturmärkt?
Ja,
by,
det
hela
är
byn.
Det. Ja, precis. Det är gammal järnbruksmiljö här.
Ja.
Så jag önskar att jag kunde mycket mer om historien här, men jag är inte så insatt i den.
Men jag ska inte fråga ut det om det.
Nej, det är bra. Att kunna gå runt här och se den gamla fabrik och herrgård och de här gamla byggnader, det är ett privilegium.
Ja.
Så det känns väldigt kul.
Ja.
Och vattnet som tar sig genom byn är också väldigt vackert.
Jättefint, verkligen. Men du som har så många platser att relatera till. Och jag tänker det handlar ju lite om läsning här.
Precis.
Hur har det sett ut under, liksom, är det olika på olika platser?
Ja, det är det.
Olika...
Mm. Men att vara uppvuxen i en kultur, det är väldigt enspråkig. Den del av Australien som jag är uppvuxen i.
Uh-huh.
Det är väldigt mångkulturella land egentligen. Men just den delen som jag är uppvuxen i var... I min familj var vi enspråkiga. Och tyvärr... Min pappas föräldrar pratade maorisk, men han fick inte prata det hemma. För att det var, de ville att han skulle skaffa en hög utbildning och att det skulle vara en nackdel att ha maoriska språket med sig, vilket var väldigt synd.
Ja.
Så det har jag inte med mig, vilket är en sorg faktiskt. Men vi läste väldigt mycket, mina föräldrar läste väldigt mycket och det var engelska hela tiden hemma hos oss.
Mm.
Och så jag har väldigt fina minnen av böckerna jag är uppvuxen med på engelska.
Mm.
Och de har jag köpt, eller min mamma har faktiskt skickat över. Hon skickar över mina gamla böcker.
Ja, du läser om dem.
Ja, för mina barn nu. Så då kan jag återuppleva dem på engelska med dem och de får... mina lästraditioner från när jag var i Australien och den kulturen som den bär med sig. Och vi var väldigt påverkade av England och böckerna de läste där, och typ Roald Dahl och typ Enid Blyton, de här typ jättestora författare som engelskmännen läste. Jag älskar Graham Greene och Kenneth Graham, Wind in the Willows. Vad heter det på svenska? Den susar i syren, tror jag.
Det susar i säven.
Ja, den. Tack. Ja. Jag säger alltid fel. Men det är en av mina älsklingsböcker.
Ja. Vad är det i den då som gör att...
Jag tycker att det handlar om vänskap och allt man skulle göra för en kompis. Men också typ, det har en moralisk kompass genom boken. Att man ska inte gå för långt och paddan, Toady.
Ja.
Att han är så vild och har inga gränser. Fast han lär sig hur man ska vara en vän så småningom. Men det är också typ, det handlar om... ett citat som jag älskar från den boken som jag säger på engelska, okay? Som Ratty säger till Molly. De är ute och paddlar i en liten båt på en liten flod. Och han säger, det är en jättehärlig dag som idag. Och Ratty säger till Molly, there's nothing as wonderful as messing about, simply messing about in boats. Och jag bara, jag tycker det är så härligt, för det är så... Nu har jag inte sagt helt rätt, mitt citat var lite fel, men ändå det är så, någonting så typ enkelt att bara vara i nuet med en kompis och njuta av dagen och sällskapet och bara vara. Det tycker jag är meningen med livet. Att vara i livet och alla de tillfällen som livet bär med sig. De härliga och ibland svåra. Men just den där lilla citatet handlar om att bara njuta. Och det är inte så lätt.
Nej, det låter lätt. Men det är svårt att få till många gånger.
Och det är vissa moment i livet tycker jag som är så skarpa. Och det kan vara typ, det är oftast det enklaste saker, tänker jag. Om man försöker skapa en moment där man allt är perfekt. Det brukar inte fungera. Det är bara de här små... tillfällen man fångar upp wow, här är vi typ och vi har kul tillsammans. Och det är jag tacksam för. Och den boken berättar om det och det gillar jag, känner igen mig själv i den lite.
Och den du bär med dig,
och det var så fint skriven också hela vägen igenom. Den är nästan en perfekt bok för mig. Hans sätt att skriva är så rakt och fint. Och jag tänker bara wow när jag läser den. Jag läste den flera gånger.
Ja.
För den alltid kommer rakt in i mitt hjärta.
Ja. Har du läst den nu för dina barn eller är de för små?
Jag har läst den för Rafael. Han är 8 nu.
Ja.
Men jag läste den för honom när han var typ 5. Och jag tror han var lite för liten.
Ja.
Så jag ska läsa om den med honom. Och engelskan är ganska svår och avancerad. Så det var lite att han satt och lyssnade. Men sen kände som jag lite läste för mig själv.
Men när du läste den nu för honom, tyckte du om den lika mycket då?
Ja, ännu mer. Jag blev ännu mer tacksam. Det var som en gammal kompis att komma tillbaka till någon... som jag hade inte träffat ett tag och kunde bara njuta av att vara med den. Och Och rösterna, för jag är skådespelare också, så det är typ roligt för mig när jag kan ta på mig en röst eller olika röster och komma in i olika roller. Och den bjuder verkligen mycket.
Ja.
De här små djur och deras stora personligheter.
Mm.
Det är härligt.
Mm. Och det där var en del av en stark läsupplevelse från barndomen.
Ja, precis.
Och sen så tänker jag också det här med den maoriska. Du, språket har du inte fått med dig. Men finns det historier och berättelser som,
ja, det finns,
som du ändå har fått?
Det finns ganska många typ ursprungsberättelser. Aha. Men det som har mest påverkat mig språkmässigt är sångarna.
Ja,
så jag är sångerska och vi har, när vi träffar varandra, man kan antingen göra en hacka, den här kända krigisk dans.
Mm.
För att när man kommer till vår mötesplats och har familjeträff och sånt, varenda del av familjen ska presenteras för varandra.
Mm.
Och då antingen framför man den här hacka och man kommer på själv en egen hacka.
Mm.
Eller man gör någonting som heter en wayata, som är en sång som man vill meddela olika känslor beroende på sammanhanget eller vad det kan vara, om det är någon ceremoni. Så jag har sjungit många olika maoriska låtar för min familj och min större familj. Och det ger mycket typ tillhörighet.
Är det som berättelser i sångerna?
Det ofta handlar om saknad.
Mm.
Och en av mina favoritlåter, som är en av de mest kända på Karakareana. Det handlar om ett par som måste gå isär av någon anledning.
Oh.
Och maorisk befolkningen kom från Hawaii genom polynesisk befolkning och kom genom öarna ner till Nya Zeeland.
Mm.
Så det var många som typ hoppade från ö till ö lite, kan man säga.
Aha.
Så jag kan tänka mig att den låt eller den berättelse är uppbyggd på att man ska vidare, man ska utveckla, man ska komma längre fram.
Mm-hmm.
Typ fysiskt komma längre fram. För man kommer längre och längre från ursprungspunkten som var Hawaii.
Mm.
Så den låten handlar mycket om att det är mycket vatten mellan oss.
Mm. Mm.
Och fast det är så mycket vatten mellan oss, jag känner som vi är nära, du är med mig i mitt hjärta fortfarande. Och min dotter nu, Sigrid heter hon. Hon är 1 år. Hennes andra namn är Nawai.
Mm.
Och det betyder många, many waters på engelska, men typ många vattendrag. Eller jag vet inte hur man skulle översätta den exakt på svenska. Och vatten i maoriska kultur är väldigt viktig.
Mm.
Och jag tänkte att jag har kommit över vattnet väldigt långt ifrån min familj och min ursprung. Men jag vill känna, och jag känner fortfarande en koppling. Och det är med vatten, känner jag. Att det är vatten som ger avstånd men också koppling tillbaka till dem.
Mm.
Så det är namnet och de orden. Why betyder vatten.
Mm.
Och så jag vill koppla henne tillbaka till hennes egen ursprung. Ja.
Mm, vad fint.
Ja, jag hoppas det. Och det var också min farmors mors namn.
Jaha.
Ja,
så det är en dubbel.
Ja, precis.
Känsla för det.
Och den
för er.
Ja, exakt. Mm. Och maorisk språk är väldigt, det är inte uppskriven så mycket, så sång är väldigt viktig sätt att meddela ord och kommunicera. Och,
det blir ett sätt att läsa nästan.
Exakt, det är det. Ja. Och jag bara kände när min mamma kom i säga att när jag var 3,
ja,
hon hade en liten kassettband med maorisk musik. Och det var bara den jag ville lyssna på hela tiden. Jag blev väldigt påverkad av det. Så det känns som det var utgångspunkten för mitt intresse att sjunga.
Ja.
Som jag bär med mig även idag. Så jag försöker sjunga när jag har konserter på maoriska så mycket jag kan.
Ja, du gör det?
Ja, åtminstone en låt. Ofta typ extra nummer eller någonting.
Ja.
Och det blir att jag kopplar tillbaka till den lilla maoriska flickan i mig. Som är en viktig del av mig själv.
Så jag vill att hålla den levande.
Ja, ju längre bort jag kommer ifrån känner jag att jag har en ännu starkare anknytning till den del av mig. För att jag vill hålla den levande och att mina barn ska känna att de har den i sig också. Viktig.
Det är viktigt.
Ja.
Men sen har du ju bott också på flera andra ställen.
Ja.
Som man undrar, hur har du hunnit med det? Men jag tänker... Och det låter ju nästan som du inte har hunnit läsa för att du har liksom... Eller blir läsningen viktigare när man...
Jag tror det faktiskt. Ja. Jag läser mer än någonsin. Och det blev... när jag var ute och reste och gjorde typ produktioner eller var ute på turné och sånt. Då var det att ha några vänner med mig. Ja. Och speciellt typ... Folk som har påverkat mig mycket och böcker som de läste. Som min, jag hade 2 lärare i skolan som påverkade mig mycket. Som jag vill göra lite shout-out till dem. Mr. McLean och Mr. Harrison.
Ja.
Och jag kan inte, jag träffade dem efter skolan. Speciellt Mr. Harrison.
Ja.
Hon var min dramapedagog och engelsk litteratur och engelska.
Vilken ålder var?
Det var när jag var mellan 16 och 18.
Ja.
Och han uppmuntrade min... att jag skrev väldigt mycket, jag gör det fortfarande. Jag är låtskrivare också. Ja. Och han uppmuntrade det när jag skrev uppsatser. Jag hade jättekonstig eller skrivstil, tyckte jag. Väldigt fantasifull, men kanske inte så strukturerad på den tiden. Men han hjälpte mig strukturera upp mina idéer. Och han var väldigt uppmuntrande och tyckte inte att mina idéer var fåniga. Så det var en stark...
Han trodde på dig.
Ja, han trodde verkligen. Och jag kände att han gjorde det. Och han hade en läslista av viktiga böcker som han tyckte vi alla skulle läsa.
Aha.
Som gick i hans klass. Jag tappade bort den listan när jag bodde i London. Och jag pratade med en kompis häromdagen. Jag sa, har du den boken, den listan?
Ja.
Hon hade inte den heller, men hon kom ihåg att den. Hon försökte ta sig igenom den listan. När vi gick ur skolan, han sa, de här böckerna skulle ni läsa innan ni dör. Typ. Och det var mycket, många olika genrer. Och han gillade väldigt mycket amerikansk litteratur. Jag vet inte varför, men jag tänker alltid på honom i samband med The Great Gatsby.
Oh,
som jag har läst flera gånger. Och jag läste den i skolan med honom och var jätteintresserad i den boken. Men förstod ingenting egentligen. Jag gillade den, men det var när jag hade bott i London i typ 5 år. Hade gått på stora fester och... varit i lite det sammanhanget som Great Gatsby spelar ut sig. De här helt galna vilda fester och sånt. Då förstod jag mig mer på det. Och sen att jag hade varit typ olyckligt kär och upplevt mer känslor. Då kunde jag ta mig djupare in i den boken. Och nu är den en av mina älsklingsböcker. Den är så välskriven och vemodig, fascinerande och verkligen mästerverk. Jag är så kär i den boken. Men också väldigt mycket typ, han gillade Iris Murdoch och Alice Munro. Margaret Atwood, de här stora kvinnliga författare som jag blev förändrad när jag började läsa de böckerna. Jag blev väldigt typ rörd av att bara tänka på vissa av de här kvinnorna och män. De här författare som har blivit som kompisar och som har lärt mig mycket om mig själv, men har också bekräftat mycket av det jag har känt och uttryckt väldigt mycket av de känslor och saker jag har funderat över eller haft i mig i många år.
Och du berättar så fint,
ja,
tänker
tack.
Jag. Och har ett så fint, liksom du har verkligen ett språk. Hur länge har du bott här i Sverige?
Jag har bott här över 10 år, men i början var jag här lite till och från.
Ja.
Men det är läsning som har hjälpt mig komma in i samhället, känner jag. Så jag har en tacksamhet över min läsintresse och läsförmåga.
Ja.
Nu har vi fått besök här.
Ja, precis. Jag tänkte säga att vi skulle välkomna lilla Sigrid också.
Välkommen, Sigrid.
Hej, Sigrid.
Nu är du med på intervju. Hon är lite trött. Slutet av en dag här som vi var på stranden och du har farat runt.
Ja.
Men
du läser mycket för Sigrid.
Jag läser mycket för henne. Ja. Men det är svårt med små barn. För att hon springer ut väldigt mycket. Men ändå ska man inte ge upp.
Nej.
För det är det är så nyttigt. Och nu läste vi någon nursery rhymes bok. Jag läser på engelska för henne. Och vad sjöng vi? Mary had a little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. Och du gillar den. Du sjunger den med mig lite ibland. Men inte idag. Men jag läser också väldigt mycket för Rafael. Det är en fin stund tillsammans.
Ja.
Det är verkligen en närhet i det som är så vackert. Och jag försöker uppmuntra alla jag känner till att ta den här tiden med barnen, för man får aldrig tillbaka det. Och man får så mycket utbyte och man ser att man själv växer, mans empati växer och barnens empati också. Man har många frågor när man läser. Mm. Eller hur, Sigrid? Du kommer ha mer och mer frågor. Du kommer upptäcka världen genom böcker. Rafael och jag, vi läser Harry Potter väldigt mycket.
Ja, ni gör det.
Ja.
Ja.
Men det är så mycket bättre än att titta på filmerna. Man får så mycket mer från böckerna.
Ja.
Det handlar så mycket om vänskap. Och att ställa upp för dina kompisar. Och det får man från filmerna, men ännu mer från böckerna. Hur det är att vara en bra kompis. De är så lärorika. De flesta barnböcker på olika sätt. Men jag tror jag fick mitt jobb på biblioteket just för att jag lärde mig språket genom att läsa barnböcker. Småbarnsböcker och sen lite äldre barnböcker och sen tonårsböcker. Fast det var lite av ett ursäkt, för jag älskar tonårsböcker. Det är mina favoritböcker. De är så bra. Och det var ett sätt att...
Men var det där du läste när du kom hit? Eller när du började jobba?
Innan. Ja, så jag kunde väldigt mycket om barnlitteratur. För att jag brinner för att läsa. Och sen var det ett sätt att kunna hantera språket, och det var roligare att läsa barnböcker än de här tråkiga läroböcker.
Ja.
Så det har jag försökt göra varenda språk jag har lärt mig, att jag hittar barnböcker för att komma
in. Så.
Ja, försöka.
Så ska man lära sig ett nytt språk, då ska man gå via barnböcker.
Ja. Och det har jag försökt säga, uppmuntra andra.
Hur många språk kan du?
Inte så många.
Men som du har försökt då?
Jag är italienska, jag bodde i Italien ett tag och Frankrike, så jag är italienska och franska. Och man ska inte vara rädd att prata med folk och bara typ läsa skyltar och sånt. Och man ska vara stolt över sig själv. Man klarar av att gå runt i en affär eller någonting och läsa och de skyltar som finns i en mataffär eller någonting. Det är en sorts läsning också.
Ja,
som är kan vara jättejobbig och skrämmande när man kommer till ett nytt land och känner sig överväldigad med allt.
Mm.
Ja, eller hur, Sigrid? Men...
Jag dinglar med benen. Vad fint!
Ja, det var Sigrid.
Ja. Men du har ju flera så här... Din favoritbok säger om flera stycken. Du har många.
Ja,
sådana.
Jag har så många.
Ja.
Jag har det svårt att ha en kort lista över som min lärare i skolan.
Har du tagit alla de böckerna på listan?
De flesta.
Ja, du har det.
Det
lät som det var många.
Det var många. Och vissa var jag mindre förtjust i än andra. Det är typ... Jane Austen är jättesvårt för ja, det är många som älskar henne, men jag tycker hon, det är så många beskrivningar.
Ja.
Så jag blir lite, ja, och de här typ kärleksintriger och det var inte min grej så mycket, men ja, fast jag älskar kärlekshistorier. Men Margaret Atwood till exempel, hennes böcker som handlar om kärlek, det är en sorts kärlek som jag känner igen mig själv i, och det är väldigt direkt sätt hon skriver på.
Och, de är inte lika romantiska.
Nej, det är mer realistiska och det gillar jag, det uppskattar jag. Det är typ, det visar att det är helt okej att ha en komplicerad relation eller att man är kär i mer än en person, eller att det är inte raka vägar alltid. Nej. Med kärlek och sen kärleksrelationer med tjejkompisar till exempel. Hon har en av hennes bästa böcker, tycker jag, är Katts öga, som en av mina älsklingsböcker. Men vi får gärna komma tillbaka och prata om Margaret Atwood.
Ja.
Jag älskar henne. Jag svarade aldrig på din fråga om olika läsvanor i olika länder.
När man är på resa eller när man kommer till nya platser, undrar jag över.
Jag tror att jag läser lite annorlunda böcker här än vad jag gjorde typ. Att det har utvecklats väldigt mycket, mina läsvanor. När jag var enspråkig. Tills nu när jag typ har flera språk. Då är man mer medveten om andra kulturer och deras litteratur, och man blir mer nyfiken. Så jag läst lite på franska och lite på italienska, men även översättningar från ryska kommer jag aldrig behärska. Men
du kan ryska?
Nej, nej, inte alls. Men jag har sjungit lite på ryska.
Aha.
Och då blir jag nyfiken. Och sen älskar jag Tolstoy, Pushkin speciellt älskar jag. Yevgeni Onegin. Så jag kommer aldrig kunna läsa de texterna på ursprungsspråket. Men ändå kan man ha respekt och nyfikenhet på andra språk. När man har läst lite på olika språk. Det är typ att världen öppnar sig på ett annat sätt.
Ja.
Så det har jag fått mycket från att resa. Nya kulturer och sen nyfikenhet på hur de uttrycker sig och deras språk och hur de tänker på hur man kommunicerar.
Ja, att det även är kulturen och hur man förhåller sig till saker.
Ja, jag tänker på, jag kan inte spanska, men de säger lo siento när de säger förlåt. Typ. Och jag tror det betyder typ jag känner det du känner.
Aha.
Lo siento. Ja. Att man säger jag känner med dig. Det är underbart. Sätt att säga typ förlåt. Att jag ser den här på det sättet du ser det på. man sätter sig in i varandras situation. Mm. Det är ett väldigt vackert sätt att säga förlåt.
Ja, det är det. Ja, men man visar verkligen att man har empati.
Ja, precis. Ja. Och det är det som läsning ger.
Ja. Ja, då tänker jag, det har du varit inne på flera gånger här, hör jag.
Ja.
Att det handlar om kanske det. Redan när du var liten, att det, var, det här med vänskap var viktigt. Med det susar i säven och så nämnde du det med Harry Potter också, tror jag.
Ja.
Och så nu kommer det igen här. Är det där, är det ett tema som
du... Återkommande lite.
Ja, som är viktigt att litteraturen innehåller som du läser.
Jag tycker det. Jag tycker att det är väldigt viktigt, nästan mål för litteratur.
Ja.
Att dra oss till varandra.
Ja.
Att det är det språk och litteratur, ju mer jag behärskar, ju mer jag känner att jag kommer närmare andra.
Uh-huh.
Att man blir bättre att kommunicera, att uttrycka sig själv men också förstår andra.
Uh-huh.
Och det är där som är syftet med livet nästan, känner jag. Att vi har ett utbyte med varandra. Att vi lär känna varandra och vår planet och allt som ingår i livet. Mm. Och ju mer man kan läsa, ju mer man kan fundera över andra och deras upplevelse av livet. Och att vi är så olika fast egentligen inte.
Mm. Mm.
Det återkommande tema i böcker hela tiden är att vi försöker förklara vem vi är och varför vi är. Jag tror att varenda bok har det som typ grund.
Mm.
Tror jag.
Och det har varit, ja, det kan jag tänka mig.
Och det har haft stort inflytande på mig och fått mig att fundera på vem jag vill vara också.
Mm. Mm. Just det.
Och att tänka om saker, oj, ja, jag kanske inte förstod det så bra. Och sen när man läser böcker, som när jag läste Great Gatsby till exempel, om och om igen. Och vissa andra böcker som To Kill a Mockingbird, de jag älskar.
Mm.
De här stora verk.
Mm.
Och sen andra böcker som jag inte lyckats ta mig igenom. Som Moby Dick och sånt. Mm. Jag skulle vilja läsa den.
Mm.
Men man måste ha typ mental kapacitet till det också. Ibland känner jag som jag räcker inte till med sådana böcker. James Joyce Ulysses är också en bok som jag skulle vilja läsa.
Mm.
För att jag har sjungit en del av Samuel Barber, en amerikansk tonsättare. Han har tagit en del av Ulysses, James Joyce.
Ja.
Små fragment av den jätteopus och tonsatt dem.
Mm.
Då blev jag jättenyfiken att läsa den. Och sen köpte jag boken. Och jag läste ett pytteliten och den var tung. Men jag skulle vilja, jag önskade att jag var en person som bara kunde läsa fort genom en så stor bok. Men jag stannade upp och funderade för mycket och kanske lite trög i huvudet eller inte så smart. Jag vet inte, men att jag måste fundera över saker och försöka förstå.
Mm. Och då gäller det ju att man har tid till det.
Ja, precis. Inte alltid så lätt när man har små barn.
Nej,
det känner jag nu att det, jag önskar att jag hade mer av min hjärna kvar vid slutet av dagen för att kunna läsa mer och förstå och sätta mig in i. Men sen är det också att dagens samhälle är så snabbt. Allt går så fort.
Mm.
Jag tror när vi läser på nätet, vi läser på ett annat sätt. Mm. Så det är väldigt snabbt. Man läser nyheterna.
Mm.
Vi ska bara läsa snabbt genom och få en förståelse. Så att verkligen ta tid att sitta med en bok och fundera.
Mm.
Att gynna sig själv tid att fundera över idéer och bara kanske stanna upp en mening.
Mm.
Och fundera på den i flera dagar eller någonting. Mm. Det är inte någonting vi gör så mycket längre.
Nej. Och så vet man samtidigt att det ger så mycket när man väl ger sig den tiden.
Ja. Att stanna upp.
Mm. Mm. Och gå in och möta sig själv. Att den når själen.
Ja, exakt. Mm. Och det är det som böcker för mig. Det är som små kyrkor. Mm. Speciellt bra böcker.
Mm.
Att man går in och reflekterar väldigt mycket om sig själv. Och om det är en bok man kommer tillbaka till. Då är typ, oj, hur har jag utvecklat sen jag läste den här sist? Och vad funderar jag på nu? Vad är det som är viktigt nu med den här boken? Eller en ny bok. Att man vill inte lämna den platsen. De vänner man har fått i de böckerna.
Mm.
De är nästan lika levande. Eller för mig när jag läser en riktigt bra bok.
Mm.
Jag kan känna en sorg. En ganska stor sorg när den är över.
Mm.
Fast man läser, man sträckläser och man tänker, åh, den här är så bra. Mm. Och sen är den över.
Mm.
Och då är det typ, åh, vad gör jag nu?
Ja, vad gör du då?
Då brukar jag inte läsa för några dagar åtminstone. Och jag bara sitter och tänker på de personer och de böckerna.
Mm.
Sista jag hade den var när jag läste Lois Lowry.
Mm.
De här fyra böckerna hon skrev. Sonen är första.
Mm.
Jag har rekommenderat dem till alla.
Mm.
Men den upplevelse jag hade när jag läste dem.
Mm.
Det var nästan smärtsamt när det var över. Och jag grät faktiskt i de böckerna väldigt mycket. Och jag grät när det var över. För det var som, jag blev förändrad av dem.
Mm.
Samma med Goodnight Mr. Tom.
Mm.
Det var också typ den här, inte att man vill uppleva andra världskriget speciellt. För det lät hemskt. Mm. Men det här förhållandet mellan det här barnet.
Ja.
Och den här äldre mannen. Och jag älskar böcker som har lite ovanliga relationer.
Mm.
Typ personer som inte skulle träffas om det inte var för någon konstigt öde eller någonting. Och sen är de typ att de hittar varandra och man blir så glada för dem. Och sen blir man orolig, hur ska det gå för dem? Och man vet att de är, att det är typ påhittad, hela alltet.
Mm.
Men ändå blir de levande. Och man undrar, hur kan jag bli så påverkad? Och det här är fantasi, fast ändå är det verkligt på något sätt.
Ja, jag tänker att det är, författare har ju någonting att säga som de vill förmedla, som är väldigt verkligt. Man lånar lite från olika.
Ja.
Och därför så blir det så,
och jag tänker,
så på riktigt och nästan mer verkligt än verkligheten.
Ja.
Och så nästan tvärs om ibland också.
Ja, precis. Och det är därför det är kanske därför man blir ledsen efteråt. För att vardagen blir lite blek efter man har läst en riktigt bra bok, känner jag.
Ja.
För att man blir så, man dras in i de här böckerna, de här berättelserna.
Ja.
Och man bryr sig så mycket om de här karaktärerna. Vad händer? Vad ska de nu? Och, vad blir deras öde?
Ja.
Kommer de fram? Eller? Och speciellt Lois Lowry, då blir det att det spelar ut sig i en framtid vi har inte upplevt. Så då kan det gå vad som helst.
Mm.
Och då blir det ännu mer läskig. Man blir mer drabbad på något sätt. För man vet med Goodnight Mr. Tom att andra världskriget kommer ta slut så småningom.
Mm.
vad händer med deras förhållande? Kommer han kunna bo kvar med Tom, eller blir hans öde ett elände? Eller vad kommer hända med den här lilla killen?
Ja. Men du säger att det verkliga livet kan kännas lite platt då, men jag tänker att ibland så kan livet kännas så. Men sen så när man tittar på det när det har gått ett tag så ser man ju att det var, liksom, det var ju ganska fantastiskt då.
Ja, så och det är kanske det som böcker hjälper oss uppleva vår egna liv med rikare färger. Det tror jag.
Mm.
Man kan ju trycka sina upplevelser på på ett helt annat sätt. För att man har ett bättre ord för ord kanske. Och, men man har andra erfarenheter också som är fantasi egentligen. Men de präglar ens liv ändå. Mm. Typ jag tänker på Molly och Ratti när jag är ut. Varenda gång jag är ute i en båt. Jag tänker på dem.
Ja.
Jag tänker, ja. Åh, nu måste jag njuta av det här som de här små kreaturer och sånt.
Ja.
Och man tillåter sig själv också. För ibland kan jag tänka, åh, det kanske är fånigt att jag tycker om saker som har ingen betydelse. Men en duktig författare gör så att man förstår de här små sakerna, de har stor betydelse, som att njuta av en fin dag.
Mm.
Att det har konsekvenser, att man mår väldigt bra av det, och det är bra för vi är i mitten av våra egna liv.
Mm.
Så det hjälper böcker med mig mycket, känner jag.
Mm. Det låter som att litteratur och läsning har stor betydelse i ditt liv.
Jag, när jag gick högstadiet, jag kände mig väldigt utanför.
Ja.
Och jag var en sån nördig typ, lite klisché tonårstjej som satt på biblioteket med böcker.
Ja.
Att de blev som kompisar till mig.
Mm.
Och tog mig igenom en ganska tuff tid
i
mitt liv. Och jag känner en tacksamhet till böcker och litteratur och den här tid jag har lagt ner på att läsa.
Mm.
För det har hjälpt mig, det är som terapi på något sätt i mitt liv. Jag verkligen njuter av att läsa, och jag försöker när jag träffar barn och andra typ nyanlända speciellt. Jag försöker säga att det är en väg in till förståelse för svenska samhället eller vilket land man än kommer till.
Mm.
Att börja läsa, sätta dig in i... Jag har till och med försökt läsa Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Jag har bara kommit till ett par hundra sidor, men wow, vilken bok.
Mm. Ja, ja.
När han ligger i den här snödriften och ska dö, och sen hon plockar upp honom, och hur hon urskiljer typ snön och hans förtvivlan. Och då förstod jag lite mer av det extrema vädret som finns här i Sverige.
Läste du den när du har kommit till Sverige?
Ja.
Ja.
Men jag var med i Fröken Julie, fast på engelska.
Jaha.
Inom Fringe Festival i London. Jaha. För många år sedan. Jag förstod inte den så bra, kan jag säga nu. Jag förstår Strindberg mycket mer nu. Nu när jag bor här och förstår lite svensk kultur och hur samhället byggts upp och hur strängt samhället var här förr i tiden. Så det har jag fått bara från att läsa. En förståelse för det. Men som nyanländ kan jag vara väldigt jobbig. Och typ som att titta på ett berg. När man ser alla de här böcker man ska läsa. Och sätter sig in i och sånt. Så då är det bra att ta sig till barnböckerna.
Mm.
Ja, det är... kan jag verkligen tipsa om. Det hjälpte mig oerhört mycket.
Mm.
Man känner ingen press med dem. Man kan bara leka med dem lite på något sätt.
Och barnböcker är ju ofta väldigt bra.
Eller hur?
Ja, det Edith sa om att det är bra att använda barnböcker när man ska lära sig ett nytt språk. Att man kan leka lite med dem och inte behöva känna någon press, tycker jag var en bra avslutning på det här avsnittet. Jag fick aldrig tillfälle att säga tack så mycket till Edith, eftersom vi blev tvungna av olika anledningar att avsluta lite abrupt. Så jag säger det här och nu. Tusen tack Edith för att jag fick komma och intervjua dig. Jättetrevligt. Tack. Som vanligt fick jag med mig någonting som jag tycker är spännande att läsa. Jag vill läsa Det susar i säven.
Den har jag faktiskt aldrig läst, men det lät som ett måste. Nästa avsnitt, då kommer vi också träffa på en sångerska faktiskt. Cecilia Ringqvist. Så välkomna att lyssna då också. Så jag hoppas vi hörs och ses. Hej! Här kommer ett litet bonusklipp från intervjun med Edith. Hon ville så gärna prata om Dracula, men vi hann inte riktigt färdigt med det. Men det är i alla fall ett klipp därifrån. Och jag tror att hon egentligen har mycket mer att säga om det här. Så vem vet, kanske kan vi få möjlighet att få höra henne vid ett annat tillfälle och utveckla tankarna kring Dracula.
Jag ville prata lite om Dracula för jag älskar den boken. Ja. Jag vet inte varför, men det är typ min favoritbok.
Ja.
Och det är en bok som alla känner till, eller de flesta känner till. För att det är dramatiserat så många gånger. Filmer och pjäser, operor och alla möjliga saker. Många har tyckt om den väldigt mycket.